Shabba, då är Tidaholmspodden tillbaks igen. Och det är dags för avsnitt nummer 8. Sponsor även denna veckan och sista veckan är Tidaholms paddelcenter. De har premiär i påsk. Gå gärna in på tidaholmspaddelcenter.se. Där hittar ni mer information om allt med paddel och öppettider plus deras fantastiska öppningserbjudande. Så besök tidaholmspaddelcenter.se. Så, då var det dags för avsnitt nummer 8. Och med mig i soffan idag har jag Ann-Britt Lindén. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, det är bra. Solen skiner ute. Det är gött väder. Lite kyligt, men annars är det bara bra.
Ja, väntar du in sommaren eller?
Ja, jag är vår- och sommarmänniska.
Värme och lite resor och allt möjligt.
Mm.
Ja. Jag tänkte vi gör som vi brukar göra. Vi hoppar tillbaka till när du själv var ung. Du är uppvuxen i Tidaholm eller?
Nej, jag är uppvuxen i Folkabo.
Ja, det är inte samma sak i alla fall. Det är stor skillnad. Men berätta lite om hur det var som ung i Folkabo.
Mm. Ja, jag gick ju då i skolan i Folkabo på låg- och mellanstadiet. Jag bodde på en lantgård men hade väldigt nära till skolan. Så att jag trampade iväg på min lilla cykel till skolan. Vi var kanske 18-20 i klassen. Ja, det var lugnt. Det var ganska idylliskt faktiskt i skolan.
Minns du några lärare från den tiden?
Mm. Första fröken hette Marianne Kovestam. Jag tror vi var hennes första klass. Så det var spännande. Och sen på mellanstadiet hade jag Per Lundgren. Så jag hade i stort sett bara två lärare.
Ja. Efter lågstadiet då, var tog du vägen då?
Ja, då var det ju här i Tidaholm som gällde.
Ja.
Och det var ju egentligen en ganska stor omställning från att lantisarna skulle komma ner till stan då. Och vi hamnade ju i en klass med bara barn från landsbygden. Men det var bra. Ja, vem var jag i skolan? Jag var nog väldigt... Från att vara klassens ljus kunde jag också vara klassens sabotör.
Ja.
Åttan var jättejobbig. Det är liksom, ja, då var inte intresset för skolan särskilt stort. Det var det inte. Men det var alltså... Från det här till att vara väldigt intresserad i skolan så kunde det vara vissa lärare, vill jag nog säga, som verkligen tog fram ens sämsta egenskaper. Det tror jag att det är fler som har mött på sådana.
Ja.
Och då bara klia i fingrar på en så att man var tvungen lite att sabba och förstöra. Mm.
Ja, gymnasiet sen då, vad pluggade du då?
Jag vill säga en sak till om centralskolan. Ja. Jag var ju väldigt aktiv på julspel och kabaré. Och det var ju de minnena är ju det som är mina fina minnen från centralskolan. Eller Forsenskolan som den heter nu då.
Ja.
Det måste jag säga.
Mm. Sjöng du eller spelade du eller var det sketcher eller vad körde du?
Hela alltihopa.
Alltihopa, ja.
Så att jag var Maria på julspelet i 3 år.
Oj,
ja. Ja, och sen var det ju Harry Milton, han skrev ju en sketch till några tjejer i min klass varje år i 3 år. Och sen var det kabarékör och sång och solo. Ja, jättekul, det måste jag säga.
Ja, men det, jag minns och kabaré från centralskolan hette det ju då.
Mm.
Det, jag tror tyvärr inte, om jag har hört rätt, jag tror inte det finns kvar längre. Det är lite synd faktiskt, för det var... Borde just få vara med först i julspel och grejer och sen få vara med i kabarén. Att det ger mycket till både sammanhållning och att alla får vara med och vara den man är. Liksom, så.
Ja, det var jättekul.
Ja.
Men sen då så bestämde jag mig för att gå in i vårdsvängen så att jag gick vårdlinjen i Falköping.
Mm.
Och där hette ju vårdskolan hette Jätteneskolan, men vi var som en liten egen del av gymnasiet, på Ålebergsgymnasiet.
Ja. Mm. Har du bra minnen ifrån gymnasietiden? Pluggar du på mer då, eller var det andra intressen, killar och andra grejer?
Ja, det är klart att det var killar. Ja. Men vårdlinjen är ju väldigt praktisk, och det kändes ju hela tiden att man var tvungen att behärska ett yrke när man var färdig. Så det gjorde ju, det motiverade ju väldigt mycket att läsa. Och sen var det också mycket praktik där.
Ja. Hade du praktiken i Falköping eller?
Det var det. Så att jag flyttade till Falköping i andra året då på gymnasiet, för att det är ganska svårt med resor och så. För vi börjar ju 7 på morgonen.
Oj, ja, det är klart. Då var det tidig buss eller ingen buss alls kanske.
Precis. Ja. Så vi var 7 tjejer som bodde ihop på Svandamsvägen. Vi hade jättekul.
Ja, det kan jag tänka mig. Har du några under den här tiden nu då, lågstadie, mellanstadie, högstadie och gymnasium, har du några lärare som du minns speciellt mycket, att det var riktiga kanonlärare som betydde mycket för dig eller hjälpte dig och pushade dig i skolan?
Ja, men det var ju Harry Milton framför allt då, som ju var Mr. Julspel och Kabaré, som jag mest kommer ihåg.
Ja.
Ja, så är det ju.
Ja, jag tänker idrotter då. När börjar du med någon idrott?
Ja. Jag har ju mest varit som tjuren Ferdinand som vill sitta stilla och lukta på korkeken. Men jag tänker så här, som barn så var vi ju väldigt fria. Vi lekte ju väldigt mycket ut i naturen. Vi lekte röda vita rosen, vi liksom rörde oss över stora områden och var väldigt fria. Sen gillade jag, vi hade en labrador, jag kunde gå liksom långa, långa promenader själv med labben. Mm. Så att jag rörde nog på mig ganska mycket. Sen i skolan på vintern så spolade de is, och där var vi ju mycket på vintern. Antingen spelade vi hockey med killarna eller också var vi isprinsessor och satte olika poäng på varandra.
Vart var denna isen någonstans då?
Mitt på skolgården.
Okej.
Okay. Ja, så det var ju upplyst, det var så himla bra att kunna vara på kvällarna.
Ja.
Mm.
Hur minns du, hade du stort musikintresse när du var ung?
Ja.
Vilka band eller artister lyssnade du på då?
Ja, det var ju... Och nu måste vi tänka, vad heter det här då? Det var ju på radion som man lyssnade, och vi hade en sån här stor bandspelare, jag och min brorsa, som vi spelade in. Kvällstoppen heter det kanske.
Ja.
Och där, alltså det var ju mycket, mycket dansband var det ju faktiskt dock. Men jag vet att den första musikalen var Jesus Christ Superstar, den lyssnade vi jättemycket på. Och sen svensk musik, så var det ju dansband. Det var Flamingokvintetten och vad det var allt. På Grågefält, Ulf Lundell var tidig liksom, en av mina favoriter.
Ja. Var det så några, jag vet av dem jag känner i Tidaholm, det var ju en del både stora band både i Tidaholmsparken och i Falköpingsparken på den här tiden.
Mm.
Minns du några du var och kollade på någon av de ställena?
Ja, men det var det ju.
Ja.
Kanske att det är på Grågefält jag kommer ihåg mest. Men sen var det ju, det var Harpo.
Ja, Gyllene Tider har varit i Tidaholm, vet jag.
Ja, men det är jag för gammal för, vet du.
Aha, okej. Okay. Okay, då. Ja, men ja. Lundell då?
Ja.
Han var i Tidaholm?
Ja.
Ja. Precis. Mm. Vi ska ta en liten paus innan vi går vidare med Ambrit och snacka lite jobb med mera. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig så lite? Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Så, då är vi tillbaka igen och nu ska vi börja i Ann-Britts liv när du börjar jobba. Minns du ditt första jobb som inte var sommarjobb?
Mm. Då, som jag sa, jag gick i vårdlinjen och då fick jag jobb som undersköterska på sjukhemmet på Danska vägen i Falköping. Och där jobbade jag i 2 år. Det var kul. Och det var tungt och jag hade ont i ryggen nästan alltid. Men vi hade väldigt kul, vi som jobbade ihop.
Mm.
Och då kände jag, min rygg kommer inte hålla. Så att jag sökte in på sjuksköterskeskolan och kom in. Och då när man hade gått vårdlinjen innan så blev man sjuksköterska på 3 terminer. Så jag var bara 21 år när jag var färdig sjuksköterska. Och då var det jättesvårt att få jobb som sjuksköterska. Man pratar ju ofta att det är ett bristyrke.
Ja, i alla fall nu.
Ja, men ja. Så var det före. Men just då, 81 var detta. Då var det fullt. Men jag tog ett 3 månaders vikariat i Tidaholm. Och sen blev jag kvar här i många, många år.
Ja.
Och då började jag på sjukhemmet. För det var där som jag blev erbjuden jobb då. Och jobbade väl där något år. Sen fick jag frågan om jag ville förflytta mig till distriktssköterskemottagningen. Och det tyckte jag ju var intressant och utvecklande, lärande. Så att lite övermodigt kanske, när man tänker på det efteråt, så började jag jobba där. Sen var det ju lite barnledighet. Och då kände jag efter sen att det var dags att utbilda sig till distriktssköterska. Så jag var 26 år när jag var färdig distriktssköterska.
Ja.
Jobbade då på vårdcentralen, jobbade mycket barnavårdcentralen, hemsjukvården. Och hemsjukvården och BVC ihop var ju fantastiskt. För det var ju, ute på landsbygden kunde man ju känna alla generationer. Från minsta bebisen till gamla mormor och gamla farmor och farfar. Så det, jag minns den tiden som väldigt fin på det sättet. Där jobbade jag på några år. Sen fick jag frågan om jag ville flytta på mig till det som heter hälsovården. Och då kände jag, ja men okej, det kan vara kul.
Ja.
Lära sig så mycket som går och inte flytta på sig fysiskt utan vara kvar i Tidaholm. Så att det gjorde jag. Och då hette det hälsoinformatör, tror jag det jobbet.
Ja.
Jag jobbade med säker och trygg kommun. Jag jobbade med, där kom ju gympan in då. Jag som inte hade gympat särskilt mycket. Jag blev vägskickad på en gympaledarutbildning uppe i Siljansnäs. Och det var Johan Holmsäter, han som hade startat upp Friskis och Svettis, som var ledare. Men det heter Liv och Lust istället då. Jag var där och kämpade en vecka med att få ihop armar och ben. Och lärde mig att räkna takten till musiken. Det satt väl i ganska väl ändå. Men det ska ju vara olika takt och olika rörelser och alltihopa där. Det var jättekul. Sen ledde jag ganska mycket gympa. Det var i kommunen för hemvården, kökspersonal, städpersonal. Jag jobbar extra på lördagar för Swedish Match. Några, ja, mer än ett år var det nog en dag. Och gympade jättemycket under en period där.
Ja.
Ja, sen gick väl åren och nu har jag ju ett helt annat jobb. Jag kände att landstinget kunde ju inte vara min enda arbetsgivare genom åren. Så att nu jobbar jag som teamledare, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Skaraborg. Placerad i Skövde.
Hur, jobbet nu? Trivs du bra med det du har eller tänker du ytterligare ett jobbyte?
Alltså, jag är ju inte färdig än.
Nej.
Jag vet inte vad jag ska bli när jag blir gammal.
Nej.
Så det skulle vara jättekul att ha ett helt nytt jobb. Jag trivs med det jag har nu. Men en ny utmaning skulle vara kul. Men jag vet inte vad det är.
Nej.
Det visar sig.
Har du några minnen från jobbakompisar eller något kul ni var iväg på förutom jobb när du jobbade i Tidaholm? Någon resa ni gjorde eller paddla kanot eller jag vet inte riktigt vad ni gjorde, men någonting när du jobbade här på vårdcentralen i Tidaholm?
Ja, det finns ju jättemånga roliga minnen. Det gör det. En möhippa, en arbetskamrat som bor i Mullsjö, som hade varit utomlands och jobbat och så kom hon hem och skulle gifta sig. Och vi hade helt tokiga idéer. Så där blev det en uppblåst krokodil. Det blev paddling i kanot. Det var en sån där papegoja som upprepade vad man sa som satt i kanoten. Ja, det var helt tokigt, men det är en alldeles egen berättelse. Ja. Vi hade väldigt kul. Det var många unga som jobbade som distriktssköterskor då. Så vi kände oss nog lite annorlunda på något sätt. Men vi hade väldigt kul, vi som jobbade ihop.
Ja, då är det bara fina minnen från åren i Tidaholm med jobbakompisar du har i alla fall.
Ja, det är
ja. Yes, vi ska ta en liten paus igen innan vi går vidare i programmet.
Vad som än kommer på, allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär mig för en faders hjärta.
Så, då är vi tillbaka igen med Ann-Britt. Och jag tänkte vi skulle gå in på anledningen egentligen. Varför jag bjöd hit dig är ju för att jag skulle prata med dig om Sofia, som var en mycket nära vän till mig och betydde mycket för mitt liv under några år. Men tyvärr gick ju hon bort 2001. Men jag tänkte du ska få berätta lite mer om Sofia själv, hur du minns hennes barndom och åren, de få åren hon fick i alla fall.
Ja, Sofia föddes ju den 15 augusti 1984. Och det var ju det finaste barn jag någonsin hade sett. Alla tår och fingrar var på plats och mörkt långt hår och en liten söt tjej som grät ganska mycket och som var glad emellanåt. Eller emellan, hon var en glad unge också. Men lite kolik och sådär som små barn har. Hon gick ju på dagis och hon, det var det ju väldigt mycket musik och det var mycket gympa som kretsade runt Sofias liv. De sjöng i stort sett hela tiden och vi gick tidigt på mamma barngymnastiken och det blev liksom på fritiden lekte de väldigt mycket gympa också. Så det var det mesta. Ja, det var en glad unge och var väldigt omtänksam vill jag nog säga. Det är så som jag minns min Sofia. Lite starkskör kanske. Kunde vara väldigt stark utåt ibland men ganska skör där inne ändå. En kärleksfull liten tjej. Det här med gymnastiken kom ju vidare sen så tränar ju en liten mini-UT-grupp det sista året som hon levde. Samma med musiken då, så när det var skolavslutning, när det var någonting särskilt sådär, så var det Sofia som fick sjunga solo. Och gjorde det ganska självklart på något sätt. Rakt upp och ner, det var inte så mycket vicka på rumpan och så, utan hon stod rakt upp och ner och sjöng. Hon blev ju också Maria på julspelet, och det var ju jättekul när hon kom hem och skulle öva in det. Och jag upptäckte liksom att 24 år senare så satt alla texter och alltihop, det bara fanns där att spela upp.
Ja, och det hade du varit, berättade du för er. Ja. Ja, men det är klart, det blir stort.
Ja, det var ju väldigt stort för mig.
Ja, faktiskt. Inte lika stort för henne kanske.
Nej,
för dig,
det var det mest pinsamt kanske att morsan hade varit det. Men för mig var det väldigt fint att hon fick det. Ja, hon hade gått om kompisar. De skrattade och flamsade mycket. Och sista året, eller ja, hon hann ju med en termin drygt på musikgymnasiet i Skövde. Och det var ju samma där, det var ju mycket musik, och jag har förstått efteråt att de hade väldigt kul, att de skrattade väldigt mycket. Och det var ju också där Sofias sista år som du lärde känna henne, Tony.
Ja. Nej, musik, det minns jag, bara vi var hemma där du bodde då i lägenheten, det var ju gitarr och musik, och men alltså den känslan, och alltså det hon kunde göra med gitarr utan att du eller någon annan hade lärt upp henne.
Mm.
Och just det, och framförallt alla skratt och ja, alla grejer den hittar på liksom. Du satt ju hemma och det var nog inte lika kul för dig, tror jag inte, som vi hade, kan jag tänka mig, men det är ju bara positiva minnen från allt som hon gav mig och har gett liksom. Det är ändå svårt att inse, tycker jag, och det måste vara ändå svårare för dig som förälder och ändå förstå det som hände, att det har hänt, tänker jag.
Jag tänker ju fortfarande på henne varje dag. Det är liksom, det har gått 20 år, men hon är min unge lika mycket nu. Men på ett annat sätt naturligtvis.
Ja.
Det är så lätt att säga så här, att hon finns med ändå. Men jag kan inte ringa till henne. Jag kan inte skriva på Facebook. Jag blir inte bjuden på födelsedagstårta när hon fyller år eller så där. Det finns ju många frågetecken varför.
Ja. Jag tänker i gymnastiken, det var hon med, hon tävlade också i gymnastik, vet jag, innan hon blev ledare. Men hon brann ju mycket för barn, och just att få se henne i den rollen som ledare där nere, det var, är ju som du har sagt och som det står i din bok, du har skrivit också det, att sitta i knä, alltså. Hon var ju ett barn, men de såg ju upp till henne något enormt mycket, de tjejer och killarna som gick där nere.
Ja, det tror jag. Och tyckte ju att det var så himla kul, och det här att alla skulle vara med. Det viktiga var ju inte att de var bäst i gympa, utan det var ju gemenskapen som var viktig.
Ja. Jag har ju läst boken du har skrivit som heter Hör ihop. Jag tror jag har läst den en tiotal gånger i alla fall. Men någonting som jag fastnar för i boken, det är ju när du och Sofia, jag tror ni ska iväg på en begravning, va? Och ni lyssnar på en låt i bilen till begravningen, och sen får hon se någonting i ett fönster, eller? Kommer du ihåg?
Ja, det är nog ingen begravning utan ett barndop.
Barndop, så var det. Ja,
ja, precis. Stämmer. Jo, vi var på väg på barndop, ja, och då måste ju Sofia varit 4 år, för att Maria var nyfödd och skulle döpas. Och då spelar vi i radion, jag ska köpa vingar för pengarna. Och det var så där fint väder, vi hade rutorna ner, vi hade på bilen och vi slog lite i plåten och vi skrölade och sjöng liksom, jag ska köpa vingar för pengarna. Och sen när vi satt där på dopet så hängde, det var i Kungslena kyrka, så är det ju en fin ängel där över dopfunten. Och då viskar Sofia så där högt som barn kan göra, har han köpt vingar för pengarna?
Ja.
Ja.
Fina minnen.
Mm, det är det.
Efter Sofia gick bort så tog det ju några år innan du började och skriva på boken. Hade du tanken men inte direkt efter hon hade gått bort, men hur kom tanken med boken, eller är boken uppbyggd på anteckningar som du själv har gjort för att bevara minnen och komma ihåg vad hände då, eller hur?
Ja, det är ju någon slags mix där utav minnen, utav hur jag har bearbetat sorgen och hur livet var några år efter där. Och vi har ju inte berättat, Sofia hade ju vanlig influensa och dog utav den. Det var virus som satt sig på hjärtat och det blev hjärtmuskelinflammation. Hon dog väldigt hastigt hemma i min famn. Hon bara satte sig upp och sa att nu orkar jag inte mer, mamma. Och sen var det inte ett andetag till. Men detta var tidigt på morgonen och på kvällen var vi inne på KSS i sjukhuskyrkan. Och då kom också Bengt-Åke Ögren, hennes konfirmationspräst. Och Bengt-Åke sa, han relaterade till ett grekiskt ordspråk om att vi ska prata om Sofia i 200 år. Och det verkligen fastnade för mig. Och jag kände att, ja, är det någon mening med alltihop det här så är det väl att jag ska berätta. För att det är väldigt svårt att prata om framförallt barn som dör. Och det är också väldigt svårt att lyssna. Jag har inte svårt att prata om det, men det är svårt att lyssna, förstår jag. Och för de som lyssnar blir ju väldigt ledsna oftast. Och då kände jag nog att det kanske blir en bok en gång. Och då är nog det mitt uppdrag att jag ska berätta. Så det är mycket tack vare Bengt-Åke Ögren som det blev en bok till slut. Den låg ju länge, länge sedan. Jag skrev ju själv, jag klippte in foton och bilder och gjorde ju en Spotify-spellista till och så vidare. Det låg länge innan det blev en bok, men det fanns väl en tanke hela tiden, tror jag.
Ja. Och Bengt-Åke kan man ju också läsa om i boken. Han betydde mycket för er och dig under den tiden när det var som tuffast.
Mm.
Och han var ju, det var på Stengärde Sofia gick och konfirmerade sig.
Mm.
Hade hon både Bengt-Åke och Mats?
Ja.
Båda två? Ja.
Ja.
Precis. Och det var ju det var då hon träffade kattungarna.
Precis.
Kommer jag ihåg.
Ja.
Så, men, och sen hade ni ju hund hemma också.
Mm.
Det var också en labbe.
Mm.
Så, men både barnkär och djurvän, och jag tror ju inte det fanns någon som inte gillade Sofia egentligen, om man säger så. Det var inte så mycket ovänner, utan det var så, ja. Vad är det, något mer du vill berätta om Sofia eller om din bok? Eller? Nu har ju varit, vi pratade innan vi satt oss och spelade in podden. Nu är det ju coronatider och grejer.
Mm.
Men innan det, du har ju varit ute och föreläst lite med boken i alla fall.
Mm.
Har du varit på många platser? Är det Skaraborg du hållit dig till, eller har du åkt några längre resor?
Mm. Jag har varit i Norrköping en gång. Och sen är det ju Skaraborg på några olika platser. Falköping, Tibro, Töreboda.
Skövde, nej.
Ja, Skövde. Ja. Mm. Precis. Det sista var ju lite kul för att då hade vi spelat in en... Jag har läst lite ur boken och då skickade jag den inspelningen till en digital bokmässa uppe i Bollnäs, tror jag. Och där fanns det en barndomsvän från Folkabo som också hade med sin bok, så att vi har träffats där nu. Det är ju spännande.
Ja. Mm. Det är, ja, lite så. Det är alla som kommer från Folkabo, sa vi, och innan vi börjar spela in programmet. Men det har varit några som är därifrån från början.
Mm.
Jag funderar på resor och grejer. Vet jag ju att du och Bengt, som du lever med nu, gillar att göra. Ni har varit iväg ganska mycket, men är det någon drömresemål som du har på agendan som dit skulle jag vilja besöka en gång i livet?
Mm. Ja, det finns många resmål, men ganska nära efter Sofia hade dött, så i en dröm mötte jag henne, och då möttes vi på en lång vit sandstrand. Där vi liksom sprang mot varandra och bara kramade om varandra. Och det var väldigt levande på något sätt. Så det där sitter kvar fortfarande. Och då, den påsken åkte vi ju till Dominikanska republiken och bara var där i 2 veckor. Och där hittade vi de där fantastiska långa sandstränderna. Vi har varit i Egypten och jag måste säga att jag gillar Röda havet jättemycket. Där är det varmt och skönt och man kan snorkla, och det är som att vara i ett akvarium när man snorklar där. Så jag längtar tillbaka. Jag och Bengt satt hemma igår och sa fasen, och vi behöver få komma iväg dit snart.
Ja.
Men coronaviruset stoppar oss än så länge.
Ja. Mm. Men ni har en annat guldställe i Sverige, sa du innan vi tryckte på rec här.
Mm.
Vart i Sverige åker ni då?
Ja, vi har ju fått förmånen att få vara i ett hus nere i Åsa. Det är 30 minuter söder om Göteborg på Hallandskusten. Och det är också verkligen ett smultronställe som ligger nära havet där man bara kan vara. Det är jätteskönt.
Ja, vad förra veckans gäst Johnny Bergman har skickat med en fråga till dig här som jag tänkte vi ska ta innan vi börjar att runda av lite. Frågan från Johnny Bergman är: hur tar man sig igenom ett barns död? Hur går man vidare efter detta?
Ja du, det är en bra fråga.
Ja.
Det tar ju tid. Och det måste man låta sorgen göra. Och den är väldigt individuell. Sen har man ju människor på jorden som betyder väldigt mycket för en. Och det är ju tack vare dem som man tar sig igenom de här svåra åren. För det är verkligen år som det handlar om. Och man vänjer sig. Man är tacksam för den tid som man fick ha med sitt barn. Och man blir väl också kanske lite mer ödmjuk och tacksam för små saker i livet.
Ja. En annan fråga jag funderar på också är, nu vet jag att du har förlorat Sofia, och jag vet andra folk som har förlorat sina barn. Det är oavsett så, men jag tänker, när detta väl hände, tyckte du att folk undvek dig och familjen, gick andra vägar på stan, gick över på andra övergångsstället? Eller tyckte du att du fick bra stöd från vänner, nära vänner och familjen och så, som stötta upp så mycket de bara kunde?
Ja, på din fråga om fall folk bytte sida på gatan, så var det ju så. Man såg ju liksom att oj, nu har den här personen sett mig, nu byter den sida på gatan så att vi inte behöver träffas. Och man ser ju allt det där. Det är ju väldigt ont, för att den som man möter behöver inte säga någonting. Det är inte det som är det viktiga, utan det är liksom att kanske få en kram bara. Det är jättefint när man är i en svår situation. Sen våra vänner och släktingar och så. Det är klart att alla gjorde så gott som de orkade och förmådde för att hjälpa oss att hitta meningen med livet igen. Det är klart att Maria har betytt jättemycket. Så att det finns ju de som betyder mest. Så är det ju.
Jo, det är klart. Ni i boken kan man också, det är det sista jag plockar från boken nu för er som undrar, för ni kommer ju kunna köpa boken sen och kunna läsa alltihopa om Ann-Britts berättelse. Men jag tänkte, en sak jag läste i boken, det var att ni hade, det är någon grupp för föräldrar som har förlorat sina barn. Betyder den gruppen mycket för dig då, och betyder den fortfarande mycket för dig nu, att du kan hjälpa andra? Nu när det är länge sedan Sofia gick bort, men för dig och mig och många andra så tänker man jätteofta på henne. Men jag tänker nu, om det kommer in någon i den gruppen som precis har förlorat sitt barn eller så, är det ett bra grupp och bra stöd att man får? För det är ingen annan som kan komma fram till dig och säga jag vet hur det känns, om de inte har varit med om samma.
Nej, alltså jag tror inte att det går att sätta sig in i hur det är att mista ett barn. Och det ska man inte göra heller, för det är för svårt. Men vi blev ju en grupp i Skaraborg som träffades. Och det var fantastiskt fint. Jag fick ett telefonsamtal från en kvinna i Skåne som hade pratat med Ulrika i Jo, för att de hade mist barn båda två. Och en morgon så ropade Bengt på mig och sa att du Ann-Britt, det är en Ulrika från Jo här på tvn. Hon vill starta ett nätverk för mammor som har mist barn. Så det var ju så häftigt liksom. Och då ringde jag till henne bara någon dag efteråt. Och vi blev en liten grupp. Vi var nog kanske 7, 8, 10 som mest. Och där kunde vi kunde få vara oss själva på något sätt. Vi kunde gråta. Vi kunde skratta. Vi kände allihopa att det var på väg att slå över, att vi skulle bli tokiga. Och vi kunde berätta det för varandra, och så kunde vi göra det med humor. Vi kunde smida framtidsplaner som var helt knäppa. Men liksom med mycket humor i det. Vi skrattade så vi nästan grät. Och vi grät också då på riktigt. Så den gruppen har betytt jättemycket för mig. Vi träffas väldigt sällan nu. Eller knappast aldrig. Men vi har varandra på Facebook. Vi skickar hjärtan till varandra. Och vi vet när våra barn som inte finns längre, när det är årsdagar och sånt där, och då blir det ju mycket styrkekramar man skickar till varandra. Så det betyder, de betyder oerhört mycket faktiskt.
Vi ska ta ett sista musikklipp här innan vi avslutar med 5 snabba med Ann-Britt. Gå gärna in och följ Tidaholmspodden på Facebook och Instagram, så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar plus mycket, mycket mera. Så, då är vi tillbaka igen med Ann-Britt, och då tänkte jag vi ska köra 5 snabba. Härlig promenad i solen eller shopping i storstan?
Ja, det blir promenad i solen.
Ernst eller Mandelmanns gård?
Ernst.
Hund eller katt?
Katt nu för tiden.
Ja. Sverige eller Norge i skidor?
Sverige såklart.
Ja. Öl eller vin?
Vin.
Så, det var de fem snabba. Men jag tänkte kolla lite, hur lever du idag och vart bor du för de som inte har koll på det?
Mm. Vi flyttade ju från Tidaholm för 16 år sedan tror jag det är nu. Först en liten mellanlandning i Skövde, men nu bor vi i Berg i Lerdala mellan Skövde och Mariestad. Och där hittar vi ett litet ställe som jag säger, det är torp. Det är byggt i slutet på 1800-talet. Det finns lite mark, det finns en liten laggård och vi har en liten katt.
Ja.
och liksom, det är en bygata så att vi har grannar nära oss men ändå inte så att vi ser grannen. Och jag är tillbaks lite tror jag i mina barndomsdrömmar att kunna gå ut och strossa och ta dagen som den kommer. Kunna odla lite väldigt på enkelt sätt. Men sen gillar jag också att vara i storstan. Det är det som är spännande. Jag hälsar på Maria i Stockholm och där kan jag njuta hur mycket som helst också genom storstadspulsen och att vara där.
Ja.
Så att, ja, så lever vi nu.
Ja. Ja, du ska ha ett stort tack för du kom hit och berättade om ditt liv och lite om boken. Och så försöker vi att få hit dig till Tidaholm och göra en föreläsning om boken så fort corona har försvunnit, tänker jag.
Mm.
Tack för du kom hit.
Tack så mycket.
Den här låten är till dig, Sofia. Jag saknar dig enormt mycket. Men vet att du har koll på oss alla här nere på jorden. Kram på dig. Det var allt för denna veckan. Nästa vecka så gästas vi av Anders Bros Broström, hockeylegendaren i Västra Frölunda. Dagens avsnitt sponsrades av Tidaholms Paddelcenter som har premiär i påsk. Gå gärna in på tidaholmspaddelcenter.se för mer information. Och där kan ni även ta del av deras fantastiska öppningserbjudande.